Ett poddtips från Podplay.
Jag är den som har varit så hård med reglerna. No boys allowed at our place.
Jo, tack.
Och så är det jag som och de drar hem med killen.
Jag heter Stella Kakotsa.
Jag heter Anna Friberg.
Och tillsammans har vi podden 30s in the city.
Nytt avsnitt varje onsdag. Du hittar podden i Podplay-appen.
Vid centralplan väntar flyktbilen, en svart Saab 99. Männen kastas in i bilen och kör. Under färden försöker en av dem få upp värdeväskan genom att skjuta ytterligare ett skott i den.
Att skjuta in i en bil,
dumt.
Inte bra. Han skjuter alltså sig själv.
I filmens värld är oftast bovarna genomtänkta och logiska. I podden Misslyckade brott hör du raka motsatsen. Misslyckade brott hör du på Podplay. Sånt är livet. Sånt är livet. Så mycket falskhet på det här. Det man förlorar vinner en annan. Så håll i den som du har kär. Sånt är livet.
Hej och välkommen till Sånt är livet med...
Ida?
Nej, Alex.
Är det Alex först?
Ja, det är Alex först.
Okej, kör om igen.
Okej. Hej och välkommen till Sånt är livet med...
Alex!
Och Ida!
Så bra.
Underbart.
Hur känns det att du och jag sitter här mot varandra, med varandra och ska prata om varandra... Varför?
Ja, det är för jävligt alltså, herregud.
Alltså, vi hänger ju relativt mycket. Och nu ska vi även hänga audialt.
Heter det så? Eller är det ett nytt ord du har kommit på till svenska ordlistan?
Jag har ju ganska många konstiga ord som jag använder.
Audialt.
Audialt, det låter som någon typ av sex.
Du låter ju väldigt smart när du använder det ordet. Det låter ju avancerat.
Ja, men det låter ju som att det är en ny typ av audialt. Alltså det låter ju lite grann som beep. Ja, du vet.
Ja, men jag har ju tänkt att förbättra mitt vokabulär här det här året. Så det är kanske ett ord jag ska börja använda.
Är det det du har på din framgångstavla?
Nej, det är det inte. Men jag har många gånger tänkt att det hade ju varit trevligt.
Vad har du på din framgångstavla? Framgångstavla, det är ju någonting alltså man skriver ner de sakerna man vill uppnå typ med det här året eller några år framöver. Och sen tar man de grejerna, lägger in dem i bilder.
Vänta lite nu. Framgångstavla. Nu, alltså, det är det här med Alexander. Han framgångfierar allting.
Men det heter som måltavla.
Nej, det heter måltavla och det är inte du som har kommit på den. Alltså, vem gjorde måltavla först i vårt förhållande?
Men det kanske... Jag vet inte, det var båda.
Nej,
jag gjorde det för länge sedan.
Ja, okay.
Men i alla fall den här framgångstavlan.
Måltavlan.
Whatever. Det är i alla fall att du tar de grejerna du vill ha. Du gör om dem till bilder. Lägger dem som baksidan på mobilen och datorn. Och då ser du dem varje dag. Du kan även sätta fast dem på kylskåpet. Och då ser du dem varje dag så att du kan uppnå dina mål. Har du någonting med det där vokabulärsgrejen du snackar om på din framgångstavla / måltavla?
Det är en måltavla och svaret är nej.
Okej, det är uppfattat. Men du, jag tänkte på någonting som vi borde göra.
Okej.
Vi kanske eventuellt har någon ny lyssnare.
Det kanske vi eventuellt har. De kanske inte har en aning om vem du är eller vem jag är. Så att jag tycker att vi ska göra en presentation.
Vi ska göra en presentation av oss själva för att berätta lite grann vilka vi är. Kan man säga så eller?
Ja, men jag tycker vi gör det på ett lite roligare sätt. Alltså jag älskar ju Kamratposten när jag var liten. Det är så här, en gammal tidning som man läste när man var, jag vet inte hur gammal man var, fram till man var 12 år eller någonting. Jättegullig tidning och då kunde man liksom skriva in typ som en kontaktannons dit för att söka vänner. Så jag tänkte vi kör en sån presentation.
Får jag börja?
Yes, börja du.
Kontaktannons Alexander Pärleros. Jag är en kille på 33 vårar som precis fyllt år. Hipp hipp hurra, vad glad jag är idag. Jag är fisk som stjärntecken och enligt astrologerna står det att jag som fisk är en känslig person, en empatisk sådan som gör mig till en bra vän och trogen passionerad älskare. Tyvärr kan det ibland slå över till ett självutplånande och självmordsbenägenhet enligt astrologerna. Det kan jag hålla med om. En gång när jag var nära till självutplåning var när jag skulle ta svenskt hamburgerrekord och äta motsvarande 17 Big Mac på en timme. Min magsäck var nära att spricka, men jag lyckades att ta det här svenska rekordet. Men idag är jag vegan. Utöver detta gillar jag att yoga, gå långa promenader, driver flera bolag som pensioneras som jämför passioner på nätet och mediebolaget Pank Media. Och även framgångspodden som är Nordens största intervjupodd. Mitt favoritcitat är: för att få någonting du aldrig haft måste du göra någonting du aldrig gjort. Stor kram, Alex, din vän.
Mm-hmm.
Vad tyckte du om det där?
Nej, men alltså, jag tycker att den lät inte riktigt så där när jag hörde den första gången. Du har lagt till lite från min presentation, kände jag.
Jag förbättrade den. Utvecklas, ja, man inte så avvecklas.
Snodde.
Snodde?
Ja, så
det gjorde jag inte.
Nej. Okej, men är det min tur nu då? Så kan vi prata om det här sen?
Det kan vi jättegärna göra.
Tjabba. Jag är en tjej på 31 jordsnurr och heter Ida Varg. När jag var liten var min dröm att bli syslöjdslärare eller veterinär. Men eftersom jag är allergisk så funkade det inte med veterinär. Men blir jag trött på att posta saker på mig själv i social media så kan jag mycket väl tänka mig att bli syslöjdslärare. Då jag faktiskt är sjukt bra på att sy, sticka och brodera. På fritiden gillar jag att dansa omkring i lägenheten och vattna mina blommor. För att imponera på er kan jag säga att jag faktiskt varit bäst i Sverige på diskodans och varit med i svenska landslaget under flera år. Men fjärde placering i världsmästerskapen som bäst. En varning till alla som umgås med mig är att alltid se till att jag är mätt, då jag annars blir väldigt så kallad hangry. Annars är jag en väldigt trevlig och positiv tjej. Hoppas vi ses. Puss, Ida.
Den var ju jättesöt.
Men jag tänkte mig in här att jag skulle skriva in till just KP och skaffa mig en brevvän.
Hade du brevvänner när du var liten?
Ja, oh my god. Jag hade en brevvän från Turkiet.
Är det sant? Skrev ni på turkiska då eller?
Nej, engelska. Vi tränade ju på engelska. Och jag var lite rädd för henne. Min mamma gillade inte henne för att i breven så skrev hon alltid långa kärleksförklaringar till mig. Så mamma var lite så här: varför skriver hon att hon älskar dig och varför skickar hon presenter till dig?
Presenter?
Ja, i varje brev fick jag presenter. Det var jättegulligt. Men jag tror kanske att man gör så där. Alltså i Sverige man kanske inte riktigt säger oh I love you so much. Fast man inte har träffats. Tycker du att det var konstigt?
Jag fick, jag hade en brevvän från Norrland som skickade ett suddigum till mig. I ett så här hjärtasuddegum.
Mm.
Det var det jag fick som present.
Ja, nej, jag fick armband och smycken och massa olika saker som hon kanske hade gjort och sånt. Och sen ville hon, hennes högsta dröm var att jag skulle hälsa på henne i Turkiet. Men vi brevväxlade i flera år. Jag tyckte det var jättekul. Och jag vet inte om mamma kommer ihåg detta, men hon var lite orolig. I och med det här I love you-grejen.
Man ska nog eventuellt...
Alltså jag skrev ju I love you tillbaka.
Ja, jag förstår det. Jag läste en historia för ett gäng år sedan. Alltså runt den här tiden då, att det var någon i USA som hade haft en brevvän med en annan i USA.
Mm-hmm.
Och sen så bjöd de hem den här personen. Och det slutade med att den här personen kom över och styckade den andra.
Ja, men sluta!
Det är sant. Det är helt sjukt. Jo,
du har hittat
psycho
på det här nu.
Nej, det är helt sant.
Oh my
men
God,
de gillar,
okay,
ju, de
mamma,
gillar ju
kanske...
lyfta sådana...
Tänk om
sjuka...
det inte var en liten 12-årig tjej jag brevväxlar med.
Nej, du kanske brevväxlar med en 55-årig
nej,
gubbe.
Okej, nu spårar du. Jag tyckte att din presentation var... Den var bra, men du känner dig ju inte hemma i fiskarnas tecken.
Det gör jag inte. Men vad tycker du om det här då? Det stod ju att jag var en trogen, passionerad älskare och bra vän.
Ja. Passionerad.
Vad är du tveksam på?
Passionerad.
Det, alltså, det sitter ihop med älskare. Det är inte så att jag är passionerad till livet.
Nej, för till jobbet är du ju väldigt passionerad. Men jag skulle... I'm sorry, men passionerad älskare. Ja, jo, jo, jo.
Det var inte ett svinbra betyg.
När du väl anstränger dig.
När jag väl anstränger mig.
Okej, nu blir det fel. Men du är världens bästa pojkvän.
Okej.
Okay. Ja. Suck där borta. Nu blev det lite stelt där. Vad tycker du om min då?
Jag kan kolla vad du skrev.
Men vadå, lyssnade inte du?
Jo, jag lyssnade vad du skrev. Du skrev att att du skulle bli sysslolöjdslärare. Att du hade en dröm om att bli sysslolöjdslärare och veterinär. Men du skulle aldrig kunna vara veterinär för att du skulle inte klara av att avliva djur. Det måste man som veterinär.
Om man känner att man hjälper ju. Ja, nej, jag är för blöd. Jag hade
nej, men
bara
skulle
gråtit.
Du kunna att det kommer in en hund som har gjort illa benet och sen säger man tyvärr kommer vi inte kunna laga den här hunden så vi måste tyvärr stoppa en spruta så den dör om 10 sekunder så har en familj framför dig.
Nej, vad hemskt.
Du skulle ju känna dig som en mördare då.
Ja.
Jag skulle känna mig som det, i alla fall.
Ja, nej, okej, det kanske inte är ett jobb för mig. Men det var i alla fall min dröm. För jag hade ju med det här, åh, jag får hänga med djur hela dagen. För att jag älskade djur när jag var liten. Och jag är fortfarande. Men sysslöjdslärare, alltså på riktigt. Jag skulle kunna tänka mig att bli sysslöjdslärare. Om det liksom går ut för här nu.
Kunde du korsstygn och sånt?
Ja, alltså gud, jag är så bra. Nej, men på riktigt. Var jättebra. Och det ska jag säga, det är min farmors förtjänst. För att varje dag efter skolan när jag var liten, då gick jag till min farmor. Och hon lärde mig korsstygn. Hon lärde mig vanlig broderi liksom, som det är ännu svårare. Hon har lärt mig att sticka. Jag har stickat strumpor och mössor och allting. Så det var inte liksom bara sticka rakt fram en halsduk så. Sen så har jag ju även, som jag berättade i mitt brev här, tävlat i diskodans. Och då sydde man ju sina tävlingsdräkter. Så att jag och mamma och jag själv ibland sydde liksom mina egna danskläder. Och jag sydde mina egna vanliga kläder också när jag var mindre. För jag tyckte det var så kul. Men sen när jag flyttade till Stockholm, då blev det... tiden fanns inte, för man måste ju ha tid. Det tar ju tid. Och man måste vara inne i så här kreativt flow liksom. För att skapa kläder. Men det är någonting jag brinner för, kläder egentligen.
Jag måste ju bara berätta det här när du flyttat till Stockholm. Du och jag träffades för ungefär 7 år sedan.
Mm.
Cirkus. Och då när vi dejtade så berättade ju du för mig så här att nej, men jag, bland det bästa jag vet det är att liksom glida runt på riktigt slaskiga efterfester.
Vad är det för röst du använder?
Men din, jag är här med dig.
Alltså låter jag så?
Låt mig prata klart då.
Alltså,
att du sa till mig så här. Nej, men det bästa jag vet är att gå runt på riktigt så här slaskiga efterfester. Och då blev jag lite chockad. Så här, vad menar du med så här slaskiga efterfester? Då tror jag ju att du verkligen... jag såg ju dig där på en bild att du hamnade någonstans ute i någon typ av förort med ett stort gäng. Och ni liksom... Ja,
alltså jag känner ju redan nu att jag kommer ju få ägna den här podden åt att rätta dina historier. Slaskig efterfest. Nej,
du sa efterfest.
Vi pratade om att vara ute och festa. Och då frågade du vart jag helst gillar att gå. Och då sa jag gillar efterfesterna bäst. Och då menade ju jag från Åmål, som bara har en nattklubb som stänger 2, att efterfesterna är ju de ställena som är öppet till 5. Alltså inte hemma hos någon utan på krogen som typ Hell's Kitchen och de här som stänger 5.
Men jag trodde att du efter det där gick hem till ett gäng, hängde där, körde någon typ av tantrakurs och det var det du gillade bäst.
Alltså jag kan säga som så att jag har varit på en enda efterfest i Stockholm någonsin.
Med tantra?
Nej, då var jag hemma hos Joe Laberos bästa kompis och satt i en trollerilåda och hade skitkul.
Satt du i en trollerilåda?
Ja, men han hade köpt med en sån här riktig trollerilåda. Det var helt sjukt. Det var ju en sån här... Jag tror jag satt i någon djungel liksom. Alltså det var helt sjukt.
Såg de sönder dig då eller?
Nej, jag blev inte i söndersågad. Men jag kommer inte exakt... Det var lite luddiga minnen därifrån. Men jag kommer ihåg att vi skrattade så mycket. Det var någon illusion liksom. Det var väldigt kul.
Det låter lite grann som att ni eventuellt hade droger med bilden.
Nej, men det var aldrig testat droger, kommer aldrig göra.
Ja, men nu ska vi gå in på det här som är så himla stort för oss. Som säkert en del av er har kommit hit för att lyssna på.
Mm. Spännande.
Nervöst. Jag har varit lite nervös för det här.
Och prata om det eller gå ut med det eller...
Lite grann allting. Det är så stort. Ja. Och det här är första gången du och jag pratar om det. Alltså egentligen pratar om det på ett sätt att vi verkligen är här.
Men det känns så himla, för att nu har ju det här varit en hemlighet väldigt länge. Eller det har känts som evigheter. Bara för att det känns som man går runt och ljuger liksom lite grann när man inte kan säga sanningen som jag. Men jag som inte har mått 100 har ju liksom, om jag har gjort något jobb så kanske jag vill att säga, men gud, jag mår jättedåligt, kan jag bara få sätta mig, kan jag bara få gå och kräkas på toaletten? Men jag har ju inte kunnat göra det för att jag inte velat berätta någonting, för jag har inte velat att någon ska veta om att jag då är gravid.
Jippie!
Hippurra!
Så
det är,
kul.
Men det är ju en sån känslig period liksom i början, och det tyvärr är det så stora liksom chanser eller risker att man kan få missfall de första veckorna. Så då vill jag, en sån person, så jag vill verkligen inte berätta. Jag vill inte ens berätta för mina närmsta vänner eller för min familj. Alltså den enda som har vetat har ju varit du där de första veckorna.
Så... Du har ju varit väldigt, väldigt orolig. Men om vi skulle gå in på först hur du fick reda på det. Hur var det?
Ja, det kan vi göra. Alltså jag börjar känna mig lite konstig. Men det är egentligen för mig så här. Innan jag ska ha mens i vanliga fall så brukar jag bli lite instabil. Jag brukar bli lite känslig, tappa humöret. Mina bröst växer och blir typ stora sillisar. Jag kan börja gråta för någonting och känna mig trött och känna att livet suger. Ja, men PMS liksom kan jag få innan. Så det var liksom inga konstigheter. Sen så var jag på gymmet och så höll jag på att svimma. Alltså, väl, jag har lågt blodtryck så att jag har lätt för att svimma. Men det brukar inte vara så lätt. Jag brukar inte vara så lätt påverkad. Och sen så var jag på ett möte. Och så är det en kille då i det här mötet som berättar någonting. Och helt plötsligt känner jag att jag blir så känslig och börjar gråta. Jag bara, vad är det för... Alltså det här är så inte likt mig. Men jag bara, det måste ju vara min PMS. Så att jag köper mig ett gravtest hem efter träningen. Ska gå in i duschen. Och det har jag gjort innan. Så att det var inga konstigheter, utan jag tar det där gravtestet. Sen så liksom på 2 sekunder så bara, nej men vänta lite nu, det här, så här brukar det inte se ut. Det här är ju 2 streck. Nej vänta, det är ju ett plus där. Vad är det som sker? Så jag bara, nej men det här, alltså hela jag då börjar typ skaka. För att jag trodde inte liksom att jag kunde bli gravid. Så att det var så här, jag hamnade i chock. Så tar jag till test. Och det testet visar exakt samma. På typ 2 sekunder så blir det 2 streck eller ett plus eller vad det nu blev. Så jag så här skakande går ut med det här testet.
Vad rörde sig i ditt huvud då?
Nej, alltså jag var skitglad. Absolut jätteglad. För att jag var, gud, för det första var jag glad att jag kunde bli gravid. Och sen så blev jag glad liksom, wow, ska jag bli mamma? Jag måste berätta det för Alex, för du låg på kontoret och jobba. Så jag gick ut med de här testerna till dig och bara, alltså jag fick inte fram ett ord. Alltså jag var i chock. Så jag bara räcker fram testet till dig.
Du satte ner på knä, för jag låg på
golvet. Du ligger
golvet
på magen.
Och jag brukar göra det ibland för att jag har så här ont i min ländrygg.
Ja.
Så då ser jag dig komma in där, sätta dig ner på knä, ha händerna bakom ryggen, båda händerna, lite grann som när man var liten. Och sen är det någon som säger så här: välj vänster eller höger. Och sen väljer man till vänster, och då sträcker de fram en tom hand. Och så väljer man höger. Och i många fall så brukar jag vända luren. Så var det tomt i den också.
Men
det
sa jag under... höger eller vänster?
Nej, det gjorde du inte. Men du kom ut med båda händerna. Som att jag skulle välja vänster och höger.
Mm.
Så jag tänkte ju då att det här var någon typ av present du skulle ge mig.
Ja,
att du skulle ge mig någon... Du satte ner på knä nästan så att du skulle fria till mig. Och hade händerna bakom ryggen. Och med ett väldigt glatt leende skakandes. Så det skulle kunna varit min födelsedag. Och att du köpt någon riktigt fin present undra.
Vadå, det var väl en fin present?
Det var den finaste presenten.
Ja, du blev jätteglad. Jag läste i mina anteckningar igår att du sa... att du blev jätteglad och att du sa att du skulle vara världens bästa pojkvän.
Mm. Så härligt.
Ja.
Men det här med att du inte har trott att du kan bli gravid.
Mm.
Du har ju inte haft mens på jättemånga år, runt 6 år.
Jag fick ju tillbaka den när jag blev vegan för 2,5 år sedan, men den har varit oregelbunden. Har den varit. Och typ när jag, ja men om jag ska springa, när jag skulle, var det jag sprang? Det var ett lopp jag sprang, en mil. Och när jag tränade inför det, när det blev mycket löpträning, jag vet att min kropp är väldigt känslig för just mycket träning. Då försvann den ju i perioder. Sen när jag hade, ja det var midnattsloppet, när jag hade sprungit klart midnattsloppet kom den efter 2 veckor. Så att den, det har ju liksom...
Så med, kort, men kort och gott så har det varit så här.
Men den är känslig och jag trodde inte att jag hade någon ägglossning. Någon riktig ägglossning. Och den är väldigt svår att tajma liksom, för att man vet aldrig när den kommer. För att det kan vara helt oregelbundet. Så därför trodde jag att vi, om vi liksom bestämmer oss för att ja, men nu vill vi bli gravida, så skulle vi behöva ta hjälp. Så att i min hjärna fanns det liksom inte att jag skulle kunna bli gravid utan hjälp. Så att jag var ju överlycklig.
Men du har ju haft problem med demens. Mm. Den har varit oregelbunden, men sen har det också gått många år där du inte haft den alls.
Ja, många år, men det var ju när jag elittränade och hade ätstörningar.
Ja, men det var ändå när du och jag
och
var ihop.
P-piller. Ja, gud, p-piller. Jag tror att p-pillerna faktiskt kan vara den största orsaken till att jag har fått hormonrubbningar. För varje gång man slutar så försvinner den. Sen kommer den tillbaka och är normal. Och så börjar man med p-piller igen. Och sen så slutar man och så försvinner den i 2 år. Så att det är liksom en blandning av allting. P-piller, mycket träning, haft ätstörningar. Och ja, som jag har gjort. Det har varit kaos i hormonerna helt enkelt. Och de började ordna upp sig när jag fick hjälp av min naturläkare och jag började äta en växtbaserad kost som har liksom styrt upp det. Så att, ja.
Men jag har inte trott heller att vi kan få barn.
Nej.
Och det har också påverkat mig hur jag har sett på allt det här med barn.
Mm.
Sen har barn inte varit en dröm för mig. Det har varit någonting som jag alltid har skjutit fram. Så att samma dag på lunchen så satt jag på en lunch med en person. Då frågade han mig så att, nej men när blir barn då? Och då sa jag det att, jag tror kanske om 5 år eller något sånt där. Det har varit mitt klassiska svar. Att jag alltid sagt om 5 år.
Inövat.
När jag var 25, då sa jag alltid, om 5 år. När jag var 28 så, 5 år. När jag var 30, då sa jag 5 år. Nu när jag var 32 då, så, om 5 år. Det har liksom alltid varit om 5 år, oavsett om det har gått något år eller inte. Men sen på kvällen, när jag kommer hem, så kommer du in där, du håller dina små händer bakom ryggen och sen drar du fram det här. Och jag bara, wow, det här var så sjukt. Och det var jättehäftigt. I det läget så hade du gjort 2 gravtest, men du ville göra fler. Så jag satt mig på cykeln, cyklade runt 21 på kvällen till apoteket som var vid 3-centralen. Och tänkte en känsla så här att alltid när man är i en resa så kan man ibland glömma bort den. Och sen ser man tillbaka på hur allt har varit. Men i det här läget så när jag cyklade dit bort och skulle köpa det här graviditetstestet för att min flickvän och den jag älskar mest är gravid och vi ska bli föräldrar, så var det så häftigt. För då tänkte jag det att jag är i resan just nu. Varje cykeltag jag tar, när jag drar fram på min cykel genom natten, genom mörkret, kommer in på apoteket, går och köpa gravtestet, har på mig hjälmen, cyklar allt jag kan hem för att bara trippelchecka att det verkligen stämde. Så tänkte jag att wow, jag är i den här resan just nu.
Mm. Häftigt. Och sen så var ju det gravtestet för vi också ville se vilken vecka. Inte för att det kanske stämmer superbra, men... Ja, jag är lite skeptisk till mycket liksom, så att jag ville verkligen trippelkolla att det här stämde för att jag verkligen skulle kunna bli glad. Och då blev jag ju superglad i typ en timme innan jag började googla.
Ja, du har ju varit så rolig. Jag har ju varit rätt cool med det här. Alltså min utmaning i det här har ju bara varit att försöka lugna dig. För att jag har ju varit så här att min inställning till det här har varit att jo, det finns vissa risker. Det är väl 20-25%. Vi ska inte skrämma upp nu
Fast det,
hur mycket det är. 20-40, whatever.
Ja.
Men Det är fortfarande så här som en barnmorska sa till mig, som jag tycker var riktigt, riktigt bra. Det är ju, ni väntar ju ett barn. Mm. Ni väntar inget missfall. Och det är större sannolikhet att ni får ett barn än att ni inte får ett barn.
Ja, och sen också i det läget när man väl inser att man är gravid och det hade gått typ 4,5 veckor eller vad det nu hade gjort. Det hade passerat det här mensdatumet liksom. Att där skulle man få mens, fast vi hade passerat det med typ en vecka. Och många som får missfall, om det nu är 30% risk att man får missfall innan vecka 12, så får många missfall, tror jag, innan man ens märker att man är gravid.
Ja, men det är typ vecka 6 som det är stor sannolikhet. Och sen blir det, de sa att redan efter vecka 10 så är det nästan 4% sannolikhet.
Nu är vi inga läkare här, och det är väldigt, jag har läst mycket om det här och det är väldigt oklart. Men jag tror, alltså nu i efterhand, när jag läst på massa forum och sånt hur det känns när man får missfall och så tror jag nu i efterhand att jag har haft det innan, fast man tror att det är en vanlig mens. Att det kan oftast komma.
När då? Var det med mig eller någon annan?
Nej, det var med dig.
Okej.
Okay. Så det var typ, jag vet att jag var i Åmål och jag fick så sjukt ont i magen. Jag vet inte hur mycket jag ska gå in på detaljer.
Men som något blod eller?
Men ja, alltså jag trodde ju att det var mens, men jag får aldrig mensvärk. Och det här var liksom som knivar i magen. Jag och mamma skulle gå in och handla, vet jag. Och jag kunde nästan inte stå upp. Och så mensen såg annorlunda ut. Jag ska inte gå in på hur den såg ut.
Var den gul och grön eller?
Nej, men
klumpar.
Med klumpar liksom. Och sen så gick den över mycket fortare än vad den liksom, alltså den kanske var i 2-3 dagar. Jag bara, gud vilken konstig. Först liksom får jag svinont och sen så kommer det klumpa, alltså du vet så. Och det var ju, det skulle mycket väl kunna ha varit ett missfall. Och det kanske är så många av dem blir, att man inte ens vet om att man var gravid.
Ja.
Men i alla fall, de här veckorna innan gränsen där vid vecka 13 var ju otroligt jobbiga.
Ja, du har mått så dåligt.
Ja, men alltså, inte bara det. Grejen var, först mådde man ju så här, var jätteorolig för att man skulle få missfall. Men sen hade jag inte ens ork till att vara orolig över det, för att jag var alldeles för trött. Och jag mått så jävla dåligt. Alltså, vet du vad? Jag kan exakt beskriva hur det var. Och det här är utan att överdriva, från min del. Det kändes som att jag hade världens influensa och magsjuka på samma gång. Och när man då ligger där i typ, ja, när börjar det i vecka 6,5 liksom, så ligger man där och läser på nätet. Nej, men det är jättevanligt att man känner så här och att man mår dåligt. Men håll ut, i vecka 14 går det över. Jag bara, vänta lite, vecka 14. Och det är liksom 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Det är så här 7 veckor kvar.
I vanliga fall blir man ju typ frisk på 2 dagar. Och här du bara, ska jag må så här jävla dåligt i 7 veckor till?
Ja, nej, men jag som alltid är så här, jag har många företag. Jag har mycket för mig hela tiden. Jag gillar att jobba och vara produktiv. Och då känner jag mig bra och liksom så här, nu mår jag bra. Jag gillar att träna. Jag kunde inte träna. Jag kunde inte jobba. Jag kunde inte göra någonting. Jag kände mig ju, jag blev deprimerad. Alltså på riktigt, det är ingenting jag ska skoja bort. Utan jag var typ deprimerad i 5 veckor. För att jag mådde så dåligt och jag kunde inte utföra de uppgifterna jag hade planerat att jag skulle utföra. Jag kunde inte träna. Jag kunde inte göra någonting. Jag kunde inte ens äta. Alltså jag fick trycka ner maten. När jag
du rasade
kände...
vikt.
Ja, rasa var ju 10 kilo.
Du gick ju ner.
Ja.
Några kilo var det. Du vägde ju typ 50... 50...
Ja, men nu tar vi inte upp vikt för det kan vikthetsa. Alltså jag... Alltså jag gick ner 1-2 kilo. Gjorde jag. Och det var ju... Barnmorskan säger att det är ingen fara. Men jag blev ju då orolig som gammal ätstörd liksom. Men gud, jag vill inte, absolut inte gå ner i vikt.
När man ska gå upp i vikt.
Och så du var ju skitorolig också för det där. Men det gick inte att få ner mer mat. Alltså det tog stopp. Men... Hjärtat, hur känns det för dig då att bli pappa?
Men det känns jättehäftigt verkligen. För att det här är på något sätt större än vad jag själv har trott att det skulle bli.
Mm.
Det är ju så att jag är uppväxt i Haninge i grunden, en förort utanför Stockholm. Med en lite halvstrulig uppväxt. Där min pappa drog iväg när jag var runt 1-2 år gammal. Han hade en familj på sidan och min mamma, som man till och med, hör och häpna, hade barn med. Han hade barn med min mamma och han fick barn med en familj på sidan. Vilket är helt...
Vänta lite. Samtidigt som han var ihop med din mamma?
Ja, i samma veva var det i alla fall.
Det här har inte du berättat för mig.
Nej, vi måste spara lite till podden.
Ja.
Och då var det ju så här, min mamma fick bland annat ett samtal en gång att han var borta varje helg. Och var och jobbade någonstans. Han var bilmekaniker, han hette Fernando. Min pappa är halvchilenare. Då var han borta varje helg och då ringde han och sa att han är inte borta och jobbar som bilmekaniker. Han är med hans andra familj. Det var
Men det var det sjukaste jag hört.
Ja, han är riktigt sjuk. Och det har gjort att jag har alltid känt att det har varit jobbigt. Men jag har också känt en väldigt saknad av en fadersgestalt och känt mig ganska ensam som liten. Och varit rätt, det kan säkert stämma som vi sa med fiskarnas stjärntecken, att jag kan vara rätt hård och sådär, men jag kan också vara rätt så här känslosam. Och när jag var yngre så var det ännu mer att jag kunde känna mig utanför och även väldigt så här känslosam. Och då sökte jag verkligen, skulle gärna vilja haft en storebror, skulle gärna vilja haft en fadersgestalt, en pappa som var där när man var ensam eller man kanske blev mobbad i skolan eller vad det än var. Skulle kunna gå till någon som man kunde söka tröst hos och så där. Så att jag har alltid tänkt under min barndom så här, vem är han? Var är den här pusselbiten som saknas i mitt liv? Och alltid funderat på var han är. Och han har varit borta. Han drog när han var 2 år. Han flydde från landet, drog till ett annat land. Så att man aldrig vet att var han har varit. Och en film som jag verkligen gillar är The Pursuit of Happiness. Och något som jag är så här extremt blödig på är när jag ser en pappa gå runt med sin son. Och att de har det så himla fint ihop, att de är där, de gör grejer, och som den här filmen The Pursuit of Happiness, när jag ser det så är det någonting som bara skär i mitt hjärta och jag känner så här, shit, det här är verkligen det jag saknat själv. Och nu att jag har fått reda på att jag nu ska bli pappa till ett barn, det är så himla stort för mig, och det är verkligen så här, wow, nu ska jag verkligen ge det här barnet den uppväxten som jag inte har fått. Den som jag alltid ville ha och verkligen vara världens bästa pappa.
Mm.
Börjar nästan gråta här.
Mm, det kommer du att bli också.
Ja.
Ja, det är så fint. Wow, jag kommer ihåg när vi kollade på Lejonkungen i London, musikalen. När pappan, alltså den scenen som är så himla fin. Mm. När pappan kommer till, eller när Simba letar efter sin pappa och får träffa han i brunnen där, då gråter du alltid.
Ja, det är alltid, det är så när jag ser, när jag, som i den där Lejonkungen, när han träffar sin pappa där. Och det har varit så här att jag har saknat den, och jag kan fortfarande sakna den. Men jag tror att jag nu kommer kunna leva genom det här barnet och få tillbaka en del av den här pusselbiten som jag inte har fått. Att nej, men den kom aldrig och jag kommer fortfarande sakna den. Men nu kommer den här pusselbiten. Nu blir det som att jag blir en del av det här barnet. Och att jag blir en del av pappan. Och då så kommer den antagligen ge den tryggheten och de sakerna som fattades.
Mm.
Så det är häftigt.
Det kommer bli så fint och jättehäftigt.
Vi ska bli föräldrar.
Ah, det är så sjukt.
Du ska bli mamma.
Ja, ah, det är ju så sjukt.
Det är så sjukt. Och jag undrar hur du ska klara av en uppgift.
Berätta.
Ja, men du har ju en fobi för en sak. Du är ju rädd. Du blir nästan lite skräckslagen.
Va?
Du blir lite äcklad. Det är nästan som att du avskyr det. Men ändå på något sätt så behöver du det.
Oh, vad är det du pratar om?
Du är snopprädd.
Men snälla.
Du är det.
Nej.
Och om det skulle bli en kille.
Ja.
Hur ska du hantera den snoppen? Så. Du är ju det.
Nej, jag är inte snopprädd.
Det är du visst. Men, du förstår... tog på Margås barns snopp. Du tog på hans
snopp. Nej, men sluta. Jag skulle byta blöja på Arnold. Och då hade jag inte reflekterat över. Liksom. Man tänker ju att det ser ut som det gör på en själv. Eller liksom, ja, men en tjej. Liksom.
På en själv?
Ja, men,
vad
så,
menar du då?
Men, du tänker väl, om det kommer ett barn så tänker väl du att den ska se ut som dig.
Men om jag skulle få en flicka så skulle jag väl veta att det inte ser ut som mig. Som
ja,
en snopp
men skulle
på en
inte
flicka?
Du, om du då första gången tar den här våtservetten och ska torka av den lilla könet där nere. Skulle inte du bli lite så här, men det här ser annorlunda ut liksom, för det är ju inte så att du liksom i dagsljus torkar av mig. Alltså, det gör jag ju i och för sig. Alltså, jag ser ju inte där på mig själv heller när jag torkar, men det, man vet ju ändå hur det ser ut och liksom.
Men du vet väl för fan hur en snopp ser ut. Du har ju hanterat snoppar i dina dagar.
Ja, men jag brukar inte torka av dem i dagsljus.
Men alltså, i kvällsljus eller?
Men jag blev lite chockad av...
Ja, du är snopprädd.
Jag bara, nej, jag är inte rädd. Jag torkade ju. Alltså det var inga problem. Men det var ovant skulle jag säga.
Vad gick liksom, i din hjärna?
Vänta,
när du såg den här mini...
Det hänger någonting här. Alltså det är någonting.
Men är det pungen du var rädd för eller är det själva...
Nej, sluta. Nej, jag är inte rädd. Jag är inte rädd för snoppar. Nej. Men det var lite... annorlunda skulle jag säga. Att liksom, ja, men det är någonting som sitter utanpå huden här nere. Det är någonting som sticker ut.
Men du vet att den kan gå igång också. Att den kan börja, du vet, som en sån brandslang, börja kissa på dig när du
väl
sitter.
Ja, men det har jag hört, att min lillebror kissade på pappa när han, alltså, det är svårt att hålla styr på den. Om ungen börjar kissa så bara sprutar det upp i ansiktet liksom. Så om det blir en kille, ja, men då kommer man vän. Alltså jag tror det tar 3 gånger kanske, sen när man van. Då är det liksom inga konstigheter. Nej, men jag känner mig redan van efter att ha bytt blöja en gång på en kille. Så att det
du skulle kunna träna på mig innan.
Nej.
Jag kan ligga och skrika så här.
Ja, men,
mamma, nej. Mamma, Ida, mamma,
Gud,
Ida.
Vilken syn. Alltså, 193 centimeter man, nej. Och ligga där på ryggen, men snälla.
Det är ju inte så stor skillnad.
Vilken
på
jävla megablöja du bör ha.
Ja, fast det är inte så stor skillnad på Arnolds snopp och min snopp. Det är ju ungefär samma.
Ja, men slut, nu lugnar vi ner oss.
Nu lugnar vi ner oss, det har du helt rätt i. Nu går det överstyr.
Arnold är mycket sötare än dig.
Ja, det har du rätt i. Den är mycket finare och sötare.
Precis.
Alltså, du är röd.
Frågor?
Du är röd i ansiktet.
Nej, men alltså, vad är det för frågor du tar upp? Vad ska de tro i första poddavsnittet? Hur ska det här sluta, den här podden?
Jag undrar hur du ska börja. Nej, jag har precis börjat.
Men grejen är att i det här avsnittet, vi kommer inte avslöja hur långt graviditeten har gått. Vi kommer inte säga vilken vecka, utan det får bli en cliffhanger, eller hur?
Det får bli en hanger.
En hanger, en banana hanger.
Kanske en banana snopper. Hanger, en snopper. Det får bli en snopper. Det är ju härligt. Om man har något som hänger i luften, då kan man säga att det är en snopper.
Istället det här för snoppavsnittet.
Det här hänger i luften.
Vårt
det
här första avsnitt kommer typ heta Ida är rädd för snoppar.
Alltså, nej, men man kan inte ha såna titlar.
Jo, det kan man.
Jag tycker att det är så här clickbait-titlar.
Fast det är ju faktiskt inte en clickbait-titel. Det handlar ju faktiskt om det här nu.
Ja, det har du rätt.
Vem ställer sådana frågor? Jag trodde ändå att du som har drivit en seriös intervjupodd.
Har drivit? Jag driver.
Du driver. Skulle komma med någon bättre fråga.
Men du, har du lyssnat på något avsnitt av Framgångspodden eller? Vet du vad för saker vi kan prata om där?
Jag vet. Jag vet när du och gäster pratar om saker ni inte har någon aning om. Som till exempel tantra.
Men när jag och Petra Thunvården?
När du och Petra har en tantrakurs. Petra har gått på 2 timmars tantra-workshop och du har inte ens varit på någon.
Nej, men jag har lärt mig av dig och sen pratar jag om allting. Nej,
snälla. Det kan ju vara ett annat avsnitt när du och jag pratar tantra.
Det hade varit jättebra. Jag har aldrig gått på tantrakurs och jag har hört en del saker vad du har gått på tantrakurs. Du skulle ju gå på en sån här som jag typ i slutändan hindrade dig.
Men vi behöver ju inte ta upp det här nu, vi tar det i tantraavsnittet.
Nej, man kan säga så här i alla fall, att du skulle gå på fittmassage.
Nej, men vi ska inte ta upp det här nu. Det får bli en cliffhanger nummer två.
Okej, okej.
Fittmassage heter vårt nästa avsnitt.
Nej, men inga såna där jäkla såna grejer. Jag gillar inte när man håller på med såna.
Det är ju du som tar upp det här.
Ja, men vi behöver inte skriva det i överskriften för det.
Nej, vi kan bara prata om det och fråga varandra.
Vi kan skriva så här. Ida tar romantisk massage.
Okej, okay. Bra. Vi kommer ju ha en punkt i den här podden som kommer vara frågor.
Ja.
Så jag tänkte vi kör igång med veckans fråga.
Jajamän, nu kör vi.
Veckans fråga med Alex och Ida.
Och då kör vi igång frågan. Hej, jag heter Anna. Jag och min pojkvän har varit ihop i runt 5 år. Och vi har stundtals tröttnat på varandra. Hur länge har ni varit ihop och hur håller ni förhållandet vid liv? Ja du, Vad gör vi? Hur länge har varit ihop?
Vi har varit ihop i lite drygt 7 år.
Tycker du var drygt att varit ihop med mig i 7 år?
Ja, vad jävla dryga år det är.
Det lät nästan så. Varför säger man drygt?
Men alltså drygt betyder ju lite mer än 7 år.
Jag tänker på
år.
Yes. Den här,
ja, men den är dryg.
Den är dryg.
Den håller lite längre.
Och vi håller lite längre.
Men jag vet inte, det heter så i Åmål i alla fall. Det kanske är del... Nej, man säger drygt 7 år.
Menar du fucking Åmål eller?
Men tyst.
Okej, okay, alltså, men du, vi måste hjälpa Anna nu.
Ja, men så här, vi har varit ihop i 7 år. Och det känns som att våra 7 år har varit lite så här i stadium, eller olika stadium kan man säga. För vi båda har ju varit och är väldigt fokuserade på, ja, men jobb och träning var det ju också, har det också alltid varit under alla år. Och det är ju någonting som vi har haft gemensamt. Så att för mig har ju du varit både min partner och min bästa vän som jag har kunnat bolla allting med. Och för mig är det absolut viktigaste att man inte bara hittar någon man blir dödskär i, men sen har man ingenting mer gemensamt. För att när den här riktiga kärleken, när den här första kärleken...
Alltså det är så mycket konstiga grejer som jag har hört i det här avsnittet. Det säger du nu, att vi har någon slags halvdan kärlek. Du har sagt att jag inte är passionerad alls överhuvudtaget, framförallt inte sexuellt.
Men jag har också sagt att du är världens bästa pojkvän.
Ja, och det känns ju som att du sa bara för att du precis slaktat mig att jag inte är passionerad.
Nej, så är det inte. Utan vart var jag? Jag sa att jag skulle inte kunna vara ihop med en kille som jag bara är dödskär i. För att den dödskärleken som man känner, nyförälskelsen, dör kanske efter drygt ett år. Och då har man ingenting gemensamt då. Då har man ju ingenting, helt
enkelt.
Då har
man ingenting.
Nej. Så att hitta någon som du har kul med, för att jag har väldigt kul med Alex. Och hitta någon som du kan diskutera saker med, som du kan bolla saker med, som blir din bästa vän, men som du ändå har en attraktion och kärlek till. Eller vad säger du?
Nej, men du har ju också ett annat tips. Svinbra, 5 poäng idag. Men,
tack.
Men du har ju en annan grej som du har implementerat.
Men det kommer ju nu. Alltså, sen måste man ju hitta på vägen. För visst, man har varit ihop länge. Man kanske börjar störa sig på saker och ja, blir lite uttråkad. Då måste man ju... För det första tycker jag att vi har haft projekt som nu lägenheten. Många par gör ju slut när de köper en lägenhet och ska renovera. Det tar ju slut på förhållandet. Men vårat blev ju tvärtom. Då har vi liksom ett projekt som vi ska göra tillsammans. Det blir nästan som ett jobb. Och någonting vi gör ihop. Och det tycker jag har boostat vårt förhållande. När jag berättar det här för folk, de bara, men gud, hur fan det är möjligt? För att alla är så rädda att det ska ta slut, för att de bara bråkar.
Ja, och där kan man säga, med våran husrenoveringsprojekt, eller vi har inget hus, men vi har en lägenhet. Så var det till och med så att under 4 månader så hade vi ingen toalett, för de höll på att renovera. Så vi fick ta hissen ner till källaren och gå på toaletten där nere och duscha.
Ja.
Så jag åkte ner ganska ofta bara i kallingar och stod med tandborste i munnen. Och sen ibland så kom en granne in också i den här hissen.
Och det fanns inget ljus i duschen där nere, kommer jag ihåg.
Men och sen åkte vi också på husbilsemester förra sommaren.
Ja, det där var alla bara, men gud, hur vågar ni? Det kommer ta slut. Men alltså, vi har aldrig bråkat så lite.
Nej,
som när vi var på husbilsemester.
Då hade vi, det var ju totalt 8,5 kvadrat. Så vi hade 8,5 kvadrat vi bodde på, men hela världen utanför.
Oh, men vad fint.
Klyschigt.
Våra tips är alltså, köp en lägenhet och renovera och åk på husbilsemester.
Det är ett tips, men du missar ju.
Ja, men nu kommer jag. Jag kommer till missen. Så tyckte jag så här, nej, när jag var ung, då tyckte jag att det var så mysigt att pussas med mina pojkvänner. Alltså man hånglade liksom när man var ung.
Hur många har du haft?
Ja, det är runt 50 stycken pojkvänner. Nej. Nej, men jag har inte haft många, men mina förhållanden har varit hyfsat långa ändå. Men i alla fall, man hånglade och pussades mer när man var ung. Och då kände jag så här, oj, oj, oj. Nu har vi tappat det. Det gör inte jag, Alex. Så då införde jag 10 pussars regeln i vårat förhållande. Och det tycks jag att det har ju blivit bra.
Det har blivit jättebra. Så att vi måste, ska man inte säga, Kjell Enhager säger vill. Vi vill pussas 10 gånger minst per dag.
Precis.
Man ska byta ut måste mot vill, det är en annan.
Nu måste jag faktiskt ge oss en läxa till nästa vecka. Det är mitt fel faktiskt att vi inte har pussats, för att jag har mått så dåligt. Så jag har inte velat pussats.
Nej,
under den här graviditeten. Så att det, nu mår jag ju bättre. Så att nu är den regeln på igen. Så, men det är en mycket bra regel.
Jag har ett annat bra tips som jag faktiskt lärde mig, eller vi lärde oss av Mona Esmalesade som var med i Framgångspodden. Och då frågade jag henne, de har också varit ihop väldigt länge, så jag frågade henne, vad har varit din nyckel till en lång relation? Det är ju din man. Och då sa hon så här att jag går efter en modell som är alltså att man lägger en timme om dagen ihop, en dag per vecka, en helg per månad och en vecka per år som absoluta minimum. För man måste hela tiden hitta på grejer. Och det tycker jag att vi är ganska bra på. Det tänker jag en del på. Att bra, men nu sitter vi och pratar den här timmen varje dag om någonting. Vi kanske spelar spel. Och sen ska man ha en hel dag varje vecka. Och sen på det, som sagt, en helg varje månad. Den kanske vi fejlar på lite, va?
Alltså
en
hel helg. Den är nästan svårast.
Den är nästan svårast. En lördag och en söndag. Och då ska man ju ha de här andra också. Man ska ju föra den här timmen hela tiden. En vecka per år klarar vi.
Ja, vi brukar ju alltid åka på semester tillsammans.
Det är många veckor per år vi ändå hänger. Alltså bara hela veckor. Men det är den här helgen
jobbet
på månaden.
Jobbet failar upp helgen.
Ja, för man sitter ju och jobbar en del.
Ja, och jag träffar ju kompisar på helgen. Jag menar, de måste ju också hålla relationen.
Underhålla, ja.
Ja. Men vi brukar ju alltid, alltså vi är ju inga festprissar, så vi ses ju alltid fredag och lördag kväll i alla fall. Ofta.
Verkligen.
Ja, vi är hyfsat bra på det här.
Men det är i alla fall ett superbra tips. Och sen det är också som vi gör, att vi har ju våra egna liv. Jag har ju de grejerna jag håller på med och Ida har de sakerna som hon håller på med. Och vi gör inte allting ihop.
Nej, alltså det tror jag kan vara nyckeln, speciellt när vi har varit yngre nu då. Vi blev ihop, jag var väl 24 och du var 26 eller någonting. Och då kanske man är lite så här, men man kanske inte är redo för ett långt förhållande ibland. Kanske man tänker, men gud, singelperiod och hit och dit. Men vi har ju liksom, jag har åkt på mina semester med mina tjejkompisar. Du har åkt med dina killkompisar, du har haft dina jobb, du har tränat med dina kompisar. Och jag har ju från många av mina tjejkompisar bara, hur kan du låta han åka iväg och hur kan du? Jag bara, men snälla någon, Om Alex vill åka iväg på en semester med sin killpolare, då ska väl han få göra det. Alltså att man inte kontrollerar varandra för mycket. Att man begränsar varandra. Det tror jag är en nyckel också. Att man har sina egna liv så att man inte lever ett liv bara ihop. Att man också har. Sen så kommer det kanske bli lite annorlunda när man skaffar barn. Att nu har vi ju, kommer vi få ett barn ihop, ett projekt ihop. Och då måste man ju mer leva som en.
Man vill mer leva som en.
Ja, men precis. Man vill mer leva som en. För det kommer man ju vilja. För du kommer ju vilja vara med mig och barnet. Och jag kommer vilja vara med dig och barnet.
Verkligen.
Ja. Så det kan vara ett tips.
Ett jättebra tips. Mm. Och vi skulle jättegärna vilja ha frågor från er. Vad vi ska svara på. Det kan vara exakt allting. Det kan vara relationer som den här frågan. Och det kan vara hur stor är rymden. Vad äter en vanlig djungelapa till frukost, eller berätta dina 3 tips för att lyckas. Det kan vara exakt vad som helst. Yeah. Och då har vi gjort en specialgjord mail för de här frågorna som går till
idavarg@idavarg.se.
idavarg@idavarg.se. Vi läser varenda fråga. Skicka gärna, skriv som sagt exakt vad som helst. Och ju mer, ju konstigare, ju bättre frågor, desto bättre.
Ja, då kommer vi svara på dem. Minst en fråga i varje podd, eller hur?
Ja, typ två kan jag nästan känna.
Ja, beroende på hur invecklad den är.
Hur kändes det att det här gick? Vårt första poddavsnitt.
Vet du vad? Jag tycker det känns väldigt bra. Jag tycker det känns kul att vara tillbaka att podda. För att jag har ju haft ett litet uppehåll. Jag poddade ju med världens bästa Viktor förut. Och saknar podda lite grann. Så att det känns skitkul att göra det tillsammans med dig.
Tack.
Och jag ser fram emot att fortsätta podda det här året. Och jag hoppas att ni alla kommer lyssna och trycker nu på prenumerera och skriver bra recensioner om oss i iTunes. Eller
det måste ni göra. Ge oss 5 stjärnor. Och om ni bara tycker så att nej, men det här var 4 stjärnor, ge oss 5.
Tänk på karman.
Det man ger får man tillbaka.
Precis. Hur känns det för dig då?
Jag tycker att det känns jättekul. Mm. Jag har ju varit lite orolig för det här avsnittet. Jag är ju på många saker jag gör är jag en perfektionist.
Mm.
Så att jag är så här, okej, men hur ska vi lägga upp det? Hur ska det liksom bli? Men jag tycker att det blev, alltså det blev mycket bättre än vad jag trodde. Jag trodde att det skulle bli bra, men det här känns jättebra. Jag är jätteglad att få göra det här med dig och dela den här fina stunden med dig.
Mm, vad fint. Vi ser fram emot att prata med er framöver. Tack för att ni lyssnade idag.
Tack så hemskt, hemskt mycket. Something little, something little.